och välkommen till Bänkvärmarna, avsnitt 138. Idag saknar vi både Addis Nimmerstam och Louise Noaksson. Men det är inte därför vi har tagit in en gäst. Och jag tror faktiskt inte att vi saknar Addis och Loisan för att Jakob Schelin har skrämt bort dem. Jakob Schelin är en förnämlig reporter på Länstidningen i Södertälje och dessutom en gammal god vän till mig. Så om ni tycker att jag råkar hissa honom lite för mycket så är det bara att tugga i sig, för that's what friends are for. Jakob Schelin, hur är det med dig? Hur är det att sitta på bänken?
Ja, men det är bra. Det känns roligt. Det här har man ju sett fram emot. Jag är en ganska trogen lyssnare. Jag tror att jag har lyssnat på alla avsnitt hittills.
Det är typ att... du och jag.
Och du har lyssnat på alla igen?
Jag har lyssnat på alla avsnitt. Det är ju samma, man läser sina egna texter.
Ja, det är starkt.
Vad skrev jag egentligen? Så jag har lyssnat på alla avsnitt.
Ja, det är starkt. Jag kan inte säga att jag har lyssnat på alla avsnitt som jag har spelat in i poddväg ens en gång. Så det är bra, bra kämpat.
Nej, men det är enda sättet att utvecklas, det är att lyssna eller läsa och vara självkritisk. Nick, hur är det med dig?
Alldeles utmärkt. Vi har med oss en gäst från Scania-rinken, från Täljehallen, från dansgolvet på Flamingo, från kebabhuset, kebabhouse, vad fan stället heter, Attilas. Nej, men alltså, det är...
Rosenlunds finest.
Ja, men verkligen, det är otroligt kul att ha Schelin. Han är ju en vass baskethjärna som har lämnat oss för hockey typ egentligen. Men innerst inne gömmer det sig en basketnörd av rang. Så det ska bli kul, det ska bli kul här.
Absolut. Vi kommer att gå som vanligt vår kärnverksamhet NBA. Men vi kommer kanske prata lite mer SPL än vanligt, eftersom Jakob också tillhör dem i Sverige som har bra koll på SPL här och SPL-dam. Och Addis är ju mycket intresserad av att höra vad du har att säga med SPL-dam och tvillingen Eldebrink och allt det där. Hur det går med Addis förutsägelse att det kommer att gå åt skogen för Södertälje förr eller senare. Men om vi börjar med NBA, vi börjar i den lätta ändan. Idag släppte ju NBA att de liksom döper om några av de här liksom awards trophies. Till exempel så blir då den nya MVP, heter ju numera Michael Jordan Trophy. De har skapat en speciell Jerry West Trophy, awarded to the Kia NBA Clutch Player of the Year. Någonting som Addis Nimmerstam har anmärkt på, för han tycker det är konstigt att en spelare som har vunnit en final och torskat många, många fler är Mr. Clutch. Men det är Addis åsikt. Han tycker också att det är konstigt att det är Michael Jordan Trophy och inte Kareem Abdul-Jabbar Trophy. Och det är väl någonting som han är ungefär lika ensam om som jag är om att vilja ge Dillon Brooks ett maxkontrakt. The Hakeem Olajuwon Trophy är numera då namnet på Defensive Player of the Year. Det känns ju inte som det är mycket att argumentera om där. Sen kan man väl diskutera då The Wilt Chamberlain Trophy, varför det blir Rookie of the Year. Men det känns ju okej, tycker jag, att Wilt Chamberlain har en trophy. Det är helt okej. Sen har vi då nästa som Addis har biff med, The John Havlicek Trophy. Det är nämligen Sixth Man of the Year. Och alltså, Havlicek har ett antal säsonger snittat en bra bit över 40 minuter per match. Och det har han knappast gjort som Sixth Man. Men... jag tror att Addis ser det här som att de liksom West och Havlicek ska in på en slags kvot. Sen är det ju löst märkligt att det heter Most Improved Player of the Year har blivit The George Mikan Trophy. För George Mikan var i princip ligans bästa spelare som rookie. Men vad säger du, Nick? Vad har du för synpunkter på det här?
Nej, men alltså på riktigt. Adam Silver, om du lyssnar på den här podden, fucking sluta! Lägg av! Alltså alla de här förändringarna som ingen har frågat om, så som... utmärkelsen som får nya namn och det där ryktet om kuppspel mitt under säsongen som exakt ingen vill ha, varken spelarna eller fansen. Alltså, vad fan händer? Vad fan händer? Alltså, lägg av, sluta. Alltså, precis som du ser, vissa av de här utmärkelserna, varför heter det George Mikan när han var konsekvent liksom? Och varför heter det liksom vad har vi mer? Bill Russell, när det har funnits liksom andra fantastiskt bra försvarare genom åren, som Draymond Green exempelvis.
Fast det heter ju Hakeem Olajuwon Trophy nu, alltså defensive player. Okay. Jag får mig att det är så att det fortfarande är så att säga, om du är finals MVP så är det Bill Russell Trophy. Den tror jag inte har förändrats.
Varför heter det Michael Jordan Finals MVP när Scottie Pippen bar honom liksom till de här finalvinsterna?
Sluta, alltså, Nick, det där är bara larvigt trollande.
Nej, jag skojar, men faktum är att jag gillar inte de här förändringarna som absolut ingen har frågat om. Och liksom, vad händer då 50 år när andra spelare har klivit fram? Och Adam Silver känner, om han lever då, känner att ja, men de måste också belönas med liksom att skriva sin i historieböckerna på det sättet. Alltså jag tycker bara det är fruktansvärt onödigt och jag förstår inte poängen.
Mm. Jag ska bara tillägga det också, att sannolikt då anledningen till att Kareem Abdul-Jabbar inte har fått någon award är att han redan hade en, nämligen Social Justice Champion Award, som ju då delas ut till en spelare då som a current NBA player for pursuing social justice and upholding the NBA values of equality, respect and inclusion. Så Kareem hade ju så att säga redan en, man ville väl inte ge honom en andra då, men ja, jag gissar att det som vanligt är helt enkelt frågan om liksom någon slags PR-kupp, att man vill då så att säga. NBA har ju alltid egentligen, i alla fall som man blev kommersiellt framgång, en kommersiellt framgångsrik liga, sålt på stjärnor. Och nu, och då har man ju tagit en blandning av citationstecken nya och gamla stjärnor och ingen som är aktiv fortfarande. Så man kan väl tänka sig att om 20 år så heter MVP-statuetten LeBron någonting. Ja, the LeBron James statue. Men ja, who the hell knows? Men vad säger du, Jakob? Har du någon synpunkt på det här? Eller tycker du bara att det spelar ingen roll? Man kommer ändå säga MVP.
Jag har svårt att bli upprörd av det i alla fall. Det är ju inte så sexigt med något som bara heter Defensive Player of the Year till exempel. Och jag kan tycka att det har ändå någonting att man försöker ge ett homage till historien här. Och hockeyn till exempel har ju namngett alla sina årliga utmärkelser efter gamla hjältar. Så jag kan tycka att det är helt okej. Sen är det klart att det är väl en PR-kupp. Det är väl lite som det här med en turnering under säsongen har väl också, man försöker vara relevant tv-mässigt mitt under fotbollssäsongen till exempel. Och liksom bryta av grundserielunken en aning, när man bara skulle kunna kanske kapa 10 matcher från grundserien till exempel.
Jag är 100% med Nick vad beträffar kuppen. Den kan de lägga ner innan de har börjat med den, för det blir ju liksom, det blir bara larvigt. Ni spelar matcher nog som det. Det är ju ingenting som kommer att förändras av att ni lägger till en kupp, tror jag. Det blir ju bara fånigt. Men Nick, vi släpper det här med awards och så går vi vidare till
en
dagens...
Ja. Alltså jag hade lite svårt att förstå att du hade problem med Wilt som Rookie of the Year. Har du sett vad han hade för rookie stats?
37-24 va?
Ja, men jag har inga problem med det. Jag tyckte bara att han skulle ju du skulle ju kunna ge Wilt vilken som helst egentligen. Så jag har absolut inga problem med det.
Tror ni att GMs i de två lagen som hoppade över honom i draften fick ha jobbet kvar?
Ja du, det minns jag inte ens, men förmodligen fick de väl det i alla fall något år eller två, sen kanske de inte fick det längre.
Ja,
det är ju faktiskt helt otroligt att han inte gick etta. Det är alltså, jag köper fortfarande liksom, trots att vi har facit och allt det där, så köper jag fortfarande att Michael Jordan inte gick etta, för Hakim var tillräckligt bra och då var man ju fortfarande liksom fixerad vid storlek.
Precis.
Så var det ju. Och Hakim vann två titlar och har just fått en utmärkelse nämnd efter, så var liksom en av sin generations absolut bästa spelare. Så han var ju ingen bust, det var ju ingen miss, utan missen var ju förstås Sam Bowie. Sen är det klart, om du gör om draften idag, ja då tar väl alla Jordan, liksom oberoende av allting annat, det är ju inte det. Men jag har svårt att se att just den gjorde en miss som tog Hakeem Olajuwon. Det var ett helt rimligt val och ett bra val som det blev. Inte lika bra som Jordan, men ja. Men däremot Wilt som trea, den är ju sinnessjuk.
Mm-hmm. Ja, Oscar Robertson hade varit helt okej också på sin rookie-säsong. Han hade 0,3 assister från snitt där, en 30-10-10.
Ja, det var som sagt, det var andra tider då, kan man väl konstatera. Ja, ja, faktiskt. Måste man säga. Ah, ja. Nick, du är ju jävligt sugen på att prata med lista. Du älskar ju listor och du bara garvade när jag skickade listan till dig. Men du kan väl ta den. Berätta, ja, vad handlar det om.
Vi chattade i vår grupp Bänkvärmen, och så länge det är en lista där liksom... Alltså jag öppnade listan och började skratta direkt. Men jag förstår skölden att du inte lever, alltså att du inte följer den här listan religiöst och att du inte tror den, tror på den till 100%. Med den kommentaren du skrev att ja visst, Giannis är på plats 30, men om ni tittar på topp 10 så är det faktiskt ganska bra lista. Alltså det, jag har tänkt på den kommentaren i flera dagar, jag driver inte. För låt oss säga att någon skulle, alltså hela poängen med listor är att nummer ett ska vara rätt. Låt oss säga att du får en lista på, jag vet inte, länder med flest invånare i världen. Så ser du liksom att topp 5 är ju liksom Ryssland, USA och Indien, vad bra. På första platsen, jag vet inte, låt oss säga det är Indien. Och på 30:e plats har du Kina. Då är det för fan en skitdålig lista. Och plats 29, Bhutan typ. Precis före, det är det som händer på den listan. Giannis är på plats 30 och på plats 29 är fucking Josh Hart. Giannis är inte bara den bästa basketspelaren i världen. Giannis är överlägset bäst. Jag är ledsen, folk vill inte höra det här. Om du räknar in hans anfall och försvar, han är faktiskt ett helt snäpp ovanför Doncic, Jokic och Steph Curry. Punkt slut. Så därför är den listan helt irrelevant. Och så hoppar givetvis Olof Arvidsson på för att han såg att LeBron James är på plats 105 och bara, ja men hur förklarar du det här? Alltså, jag behöver inte förklara någonting, den listan är bara inte bra, skitsamma liksom, vem bryr sig? Alltså, du kan inte ha Giannis på plats 30 och du kan absolut inte ha LeBron på plats 105, så det var bara det. Jag fattar ju att det inte är någon lista som du följer som Bibeln, men den är ju bara irrelevant, för den har Giannis på plats 30.
Jag tycker att du överdriver en liten aning, även om jag håller med dig om Giannis och att han är bäst och att det är någonting. Men däremot, varför han inte... Det är ju så här, det här är ju i praktiken ett Excel-ark. Det finns ju absolut noll liksom subjektiv bedömning av den hela, utan de har ju bara skapat en formel och sen så matar de in de data man kan mata in och sen så får man fram någonting. Och det jag tyckte var intressant var ju inte det att man... skulle så att säga att ja, men okej, det här är sanningen, det här är liksom Bibeln, det här är nya Basketball Reference. Så är det absolut inte. Däremot är det ju så att 538 då, sajten 538, som ju ägnar sig åt politik och sport och ägnar sig åt datajournalistik och förutsägelser och prognoser, de hittade ju Boston förra året. Boston var ju deras finalfavorit och deras titelfavorit när de var typ 19-19. Alla bara garvade åt modellen helt och hållet. Vad fan håller ni på med? Ni är ju sjuka i huvudet. Och sen plötsligt kom Boston igång. Så det jag egentligen är intresserad av med den här listan, det är ju att se, ja men vad ser de? Ser de någonting som jag, eller liksom som man själv inte har sett eller inte tänkt på? Eller, sen håller jag ju förstås med om att, ja, det är ju klart att inte Janni ska vara 30. Och inte ens jag tycker att LeBron ska vara 105. Det är ju, däremot är det ju lite intressant faktiskt att... Att det blir så pass stora skillnader, och att uppenbarligen då så modellen, citationstecken, favoriserar ju en viss typ av spelare.
Vad tror du att han blir straffad för, Giannis? Han har ju 31, 11, 5 och... vad är det som modellen... Är det en straffkast bara eller?
Alltså jag gissar att det dels är en straffkast. Sen så är ju så att säga alla Giannis siffror, alltså alla hans så att säga... Alla hans procent är ju ner jämfört med tidigare säsonger. Och sen, men ändå, de är ner.
Ja, från 55 till 54% från golvet.
Till exempel. Det är ju liksom 26,5% från 3 istället för 29. Och 62,7 istället för 72,2 på straffkast. Det, och sen så har han dessutom då fler turnovers och färre assist, lite färre returer, i och för sig då lite fler poäng. Men jag tolkar ju det här som att ja men, han blir ju på något sätt lite straffad för det här att laget faktiskt kanske inte har varit riktigt lika bra, framförallt i försvar, och heller inte flyter riktigt i anfall. Men det man ju liksom ska tänka på är att de saknar ju Middleton. Eller har saknat Middleton hela säsongen. Men naturligtvis är det så, om man bara tittar på, om man jämför honom med Jokic till exempel, så nu har jag ingen uppdaterad siffra på det, jag har inte orkat reda på det, men för någon vecka sedan så var Jokic, Denver var plus 172 med Jokic på golvet, minus 122 utan honom. Det är klart att han i en räknemodell får en enorm mängd plus på det. Giannis on-off är plus 3,7, det vill säga att med honom på banan så är laget 3,7 poäng bättre per 100 possessions. Med Jokic är siffran någon helt annan. Så det är ju, jag gissar att det är liksom i, det är ju i den kontexten som Giannis inte får lika bra betalt. Plus att då hans siffror är lite ner jämfört med vad vi är vana med. Men där är ju då så bra att basket till skillnad från baseball inte är en individuell idrott. Så att vi kan ta lite hjälp av eye test och komma fram till att Giannis är bäst vad Raptor än säger.
Det där med Jokic on-off-nummer är lite intressant. För jag läste någonstans att Mike Malone är en av få coacher i NBA som fortfarande kör hockeybyten. Och då säger något om deras bänk.
Du menar att han
kör in hela andra bänken i andra perioden som man brukar göra för istället för att stägra. Vilket är otroligt märkligt. Och inte alltid har någon av sina bästa spelare och playmakers på banan.
Det är ju det som är det sjuka. Alltså, med Jokic är då plus 9,4, men han är plus 21 on-off. Det vill säga att Denver är alltså 21 poäng bättre med honom på banan per 100 possessions än när han är av. Och det är ju lite grann det som är grejen med Jokic. Det är ju, alltså, de lag han har tagit till slutspel när Jamal Murray och Michael Porter och de här har varit skadade, och han har typ haft Austin Rivers och Facundo Campazzo som startande guards, och han ändå tar de lagen till slutspel. Det sätter ju en och annan superstjärna i mindre god dagar, kan man väl konstatera.
Så är det ju.
Men det är ju så att i den här modellen som 538 har då, 538, det är ju helt uppenbart att den på något sätt liksom, Jokic tickar alla boxar och därför fortsätter han att vara etta. Giannis tickar inte alla boxar, så då hamnar han en bit ner. Och det är ju samma då med LeBron, varför blir han 105? Ja, det beror ju förstås på att han är lite mindre effektiv än förut och att hans plus minus, varken hans plus minus eller on-off är speciellt imponerande. Och det har ju också då så att säga med laget att göra.
Ja, det är lite svårt att förstå listan och köpa den. Som sagt, det är några som hamnar på konstiga ställen. ESPN, eller Basketball Reference har Giannis 8 i value over replacement och 6 i box plus minus. Så I don't know.
Det är klart att det är ju så, listan är ju inte en sanning. Men det är kul med listor. Därför skickade jag det. Man behöver inte ta det på så stort allvar. Men som sagt, om vi bortser från att Giannis är totalt ute och cyklar, eller de är totalt ute och cyklar på Giannis, så är topp 10 är ju inte vansinnig.
Nej, så är det ju. Det är intressant att Halliburton är där uppe redan, men han har ju varit otroligt bra för Pacers förutom i natt då.
Men det här är ju en sån här sak, jag ska lägga till det här. Det här är ju en sån här sak som Addis också brukar säga, att en del sån här on-off-siffror blir ju väldigt tiltade också av att man helt enkelt inte har någon vettig backup för den här. Och i Halliburtons fall har det väl varit så att man inte haft det fram till Andrew Nembhard helt plötsligt hade 31-13-8 i någon match. John Morant on off-siffror har ju aldrig varit något att skryta med, men de har å andra sidan kanske NBA:s bästa backup på point guard-sidan i Tyus Jones. Så de håller sig ju flytande ändå. Och det är ju, ja, så det, medan Denver har ju absolut ingen som kan täcka upp för Jokic på något sätt.
Det är kul om man kollar på spelare som sticker ut på lite olika ställen. Om man sorterar Raptor på offensiv impact så är Curry, han är tvåa av 250 rankade spelare. Hans lagkamrat Jordan Poole är rankad 226.
Poole har ju skjutit som en kratta den här säsongen. Ja. Har haft en massa turnovers och ja. Och Luka är etta. Luka Doncic är etta på offensiv.
Ja, han är rätt okej säsong får man säga. Det är frågan om det räcker ändå. Alltså, dominant usage-mässigt som han är i Dallas. Det känns som att de gick bort kanske lite på att plocka in Wood istället för Brunson.
Missen de gjorde med Brunson var ju att de inte gav honom det kontrakt som han förmodligen hade accepterat, någonstans runt 55-60 miljoner för 4 år, utan fick se Nets, eller New York Knicks, lägga upp, vad var det? Det var väl typ 108, 110, 115 någonting för 4 år. Och hade de matchat det hade de i stort sett varit på Clippers och Golden State Warriors nivå i lön. Och det fattar jag på något sätt att man kanske inte riktigt var beredd att göra för att ha Jalen Brunson. Oberoende av att han också var rätt högt på listan.
Ja, absolut. Absolut.
Ja, hur som helst. Vi rör oss vidare. Jakob, du som gäst, du har fått ta ett par ämnen som du vill prata om. Vad vill du börja med?
Ja, men ska vi börja med... Det var en lite intressant situation i förra veckan när Trae Young var skadad. Inte ville träna eller dyka upp på match och blev i princip hemskickad av Nate McMillan, har jag för mig. Har jag fattat den här situationen rätt?
Ja, alltså det var väl liksom någonting i den häraden. Som jag fattade det så var det väl så att de ville att han skulle gå till läkaren och sen så var det väl lite tveksamt om han skulle spela. Och då tyckte McMillan att han skulle vara med på shootaround innan man bestämde det här. Men Trey uppfattade situationen som att det finns inte en chans att jag kan spela, så han ville inte vara med på shootaround. Och då tyckte McMillan, om jag har fattat det hela rätt, att han typ in, då måste du i alla fall vara på match, men då dök inte Trey upp. Och det är ju lite så också att jag kanske minns fel, men jag tror inte att jag gör det. Jag för mig att coachen som de hade innan, vad var det han hette, Nick? Jag blandar alltid ihop den förra coachen och deras GM. Men hur som helst, i Atlanta Hawks, de kickade ju förra coachen som Nate McMillan var assistant till.
Lloyd någonting var det.
Precis, va? Lloyd någonting, det är riktigt. Men de kickade ju honom och det lär ju ryktesvis ha varit inte så mycket egentligen för att de inte gick så bra, utan för att Lloyd Pierce hette han. Utan för att han och Trey inte liksom riktigt kom överens. Och då valde man helt enkelt Trey för Lloyd Pierce. Och tog in då Nate McMillan istället. Och nu verkar det ju som att Trey Young inte är så här superförtjust i old school Nate McMillan heller. Som ju alltid har varit en defensiv coach. Och som var en defensiv spelare. Eller alltså en defensiv specialist som spelare.
Och det verkar ju som att han i början på säsongen har försökt få... Trey och ge upp lite mer boll, sätta lite mer screens, röra sig lite utan den, men hans usage har väl varit högre än någonsin i år, trots allt.
Jag tror att den är exakt samma som förra året, trots då att han har fått Jonte Murray vid sin sida, som ju då, som sagt, planen var ju att man skulle avlasta honom lite grann och att han skulle kunna spela lite mer off-ball. Det har han ju uppenbarligen inte gjort.
Nej, och hur ser ni? Kommer man behöva välja mellan coach och spelare igen här? Eller vad tar det här vägen för Atlanta?
Alltså ett envist rykte i NBA-kretsar är ju att Trae Young, om jag inte helt missminner mig, kommer från Oklahoma och gick på college på Oklahoma. Jag tror han spelade high school i Oklahoma också. Det finns ju ett envist rykte om att det skulle kunna finnas en trade där OKC skickar Shade Gilgeous-Alexander och Hawks skickar Trae Young.
Och vad mer?
Ja, det är väl det kan vi väl återkomma till vad vi tycker om det. Men det har ju varit liksom ett envist rykte. Men det normala är väl annars att om man inte har typ Greg Popovich eller motsvarande, så brukar det vara spelaren som vinner när man har en spelare på ett maxkontrakt som har tagit den till konferensfinal.
Mm. Absolut. Och det känns väl lite som att alltså, kommer Hawks bli ett vinnande lag med Trae Young? Det känns ju inte som att det är alltså den här allround-spelaren som verkligen kan bära. Man läser ju lite dåliga, man får lite dåliga vibbar kring hans som ledaregenskaper och så när man läser rapporter från Atlanta. Nu verkar det tydligen som att spelargruppen är på McMillans sida i den här konflikten. Hur blir det? Hur landar det? Ska man skicka honom och börja bygga om runt Murray istället?
Ja, de har ju gett upp alla picks för Murray, så de har ju inget annat val än att vänta ut den här stormen. Faktiskt, de har inget annat alternativ. De har ju lite pusselbitar de kan trada bort. De har ju bra spelare, herregud. Det är ett talangfullt lag. Men Trae Young och Murray som slår folk på nacken efter att de har satt en trepoängare. Alltså, fan, vilka två clowner alltså. Fy fan, omöjligt att heja på dem. Omöjligt.
Det jag kan känna lite grann, som jag tror att jag som då Chicago Bulls-fan, som jag tycker mig känna igen lite grann från Atlanta Hawks, det är ju det här att Hawks gick ju till konferensfinal sensationellt och kanske lite för tidigt. Så då har man väl dragit slutsatsen i organisationen att vi är bra på riktigt.
Mm.
Vi är en pusselbit bort. Den pusselbiten blev DeJounte Murray. De skickade 2 first round picks för honom, vill jag minnas. Och kanske någon spelare, jag kommer inte ihåg. Men det var ju någon sån här som man egentligen inte bryr sig om. Och som du säger, Nick, de har ju ett... De har ju tveklöst ett kompetent lag i någon mening. Ett problem som är däremot, det är ju det att de är påfallande ofta skadade, liksom flera av de här. Och ett par av spelarna utvecklas ju inte riktigt på det sätt som de själva hade hoppats.
Mm. Och Bogdanović har ju missat stora delar av säsongen. Nu har han kommit tillbaka och sett rätt bra ut.
Men... Ja, han har ju varit lite grann on fire samtidigt som Trey var borta, typ. Ja.
Men John Collins har ju i princip blivit utfryst ur det offensiva spelet. Och han är ju en rätt kompetent spelare ändå. Men ja, garderna suger upp alla skott. Så jag vet inte vad han ska göra. Han väntar väl bara på den där traden som det räknas om i 4 år.
Exakt.
Och som Herder i Sacramento, han kändes nog. De gav väl bort honom för knappt någonting. Och han har ju varit riktigt solid.
Mm.
Det är ju en vingspelare som de hade haft nytta av.
Mm.
Nej, jag vet inte. Det känns som att de har kört fast lite i Atlanta överlag. De är väl 500 som alla andra i ligan just nu. Men ja, den där backcourten, jag tycker inte att den är så imponerande som man kunde tro. Man får inte ut max av Murray, det tror jag inte. Och Trae Young verkar inte trivas med upplägget och coachningen och allt vad det är.
Det intressanta är ju att Hawks är alltså 14-14, så de är precis som du säger, Jakob. De är 7 på 14-14, 500 ball, men de är 3-7 på de senaste 10. Så de har ju legat bättre till, om man säger så. Det är, men ja. Än så länge har de egentligen inte, de har inte tappat jättemycket. De är ju 7, liksom 5 är Philip 14-12 och 6 är Knicks på 14-13. Så det är 55 matcher kvar. Det är gott om tid att ta tillbaka en topp 6-plats, och det tycker jag att det har de ju lag till. Men som sagt, just det här, jag är tveksam till 2 saker med Trae Young. Det är ju 1, han är ganska liten. 2, han tycker jag försöker ju på tok för lite i försvar, särskilt med tanke på hur liten han är. Så han kommer ju alltid att vara utmanad i försvar, med tanke på att han, jag tror att han är listad som 1,85, och det tror jag är med skor.
Mm, exakt. Det var väl då, lite det man ville ha att Murray skulle sminka över.
Jo, men det är väl ingen, det är väl liksom ingen ovanlig, men som sagt, det är väl det här som är, jag kan ju livligt föreställa mig att det blir problem om du har 2 guard som har, Trae Young har en usage på runt 33 eller vad det nu är, 34. DeJounte Murray, som ju ofta då får vara kvar på golvet när Trae byter ut, ligger ju på någonstans runt 25. Och som sagt, John Collins snittar 12 poäng per match och ser inte bollen, och i princip de enda gångerna han ser bollen, det är när de kastar en lob till honom eller han tar en offensiv retur. Och han har ju ändå, vill jag minnas, 125 mille på 5 år. Det, och han har varit liksom on the trade block i typ 3 år i rad.
Mm, precis. Tror ni att Trae kan bli nästa stjärna som ber om en trade? Mm. Det kommer ju alltid någon, och det är en deadline i vår här.
Mm. Precis.
Jag tror Bradley Beal är sugen.
Tror du det?
Ja, vad fan ska han göra där?
Casha in och vara bekväm.
Men han kan, pengarna garanterar det. Han kan göra det någon annanstans. Han är 29 bast. Det är dags att göra något vettigt av sin karriär. Eller, ni fattar. Vinna något med
personligen tror jag så här. Att jag tror inte att det finns någon som är speciellt intresserad av att träda till sig Bradley Beal.
Jag tror faktiskt att om man finns på marknaden så kommer det finnas gott om lag. Det tror jag.
Tror du verkligen gott om lag? Du vet vad han tjänar.
I och för sig.
Det är typ
och så,
han är 29 år om jag inte helt missminner mig.
Bradley, jag tror faktiskt att Memphis skulle ta en titt på honom, även fast de har Bane och Morant.
Inte en chans. Ja. Han är alltså, om jag inte helt missminner mig, han är 29 och har haft ett och annat så här liksom småskadeproblem. Och har i och för sig då en scoring title om jag inte helt missminner mig, men har ju i övrigt då liksom varit en liten aning ojämn. 2026-2027 tjänar han 57 miljoner på en player option. Så han fick ju ett supermax, så han är ju i princip, han är ju uppe på de här liksom 240-250 miljoner som, och då känner jag för en snubbe som är 29. Alltså och inte liksom, jag menar, av alla de som har fått ett supermax så är väl han inte direkt i den övre platån.
Skölden, han är typ som Drew Holiday i och med att alltid spelat i dåliga lag, du vet, och ingen tar honom på allvar på riktigt. Men skulle han hamna bredvid en spelare som Giannis så skulle alla bara, helvete vad bra han är. Det är det jag tycker om Bradley Beal.
Det är ganska få lag som skulle kunna få ihop lönerna och matcha för en trade.
Överlag. Ja, men jag tittar alltså, ju nu på lagen. New York. De skulle fan göra vad som helst för att få honom. Vad som helst.
Det tror jag inte, eftersom de inte gjorde vad som helst för att få Donovan Mitchell.
Mm. Det skulle vara typ så här Randall och Fournier och massa picks.
Alltså jag helt, och sen däremot det Bradley Beal gjorde som var smart och som många tänkte att han liksom vill vara kvar i Washington, så såg inte jag det. Men han har ju förhandlat sig till en no trade clause. Alltså att han, det innebär ju att han kan säga ja eller nej till en trade, så det innebär att han i princip själv bestämmer vart han ska gå. Om han skulle gå. Annars kan han liksom lika gärna vara kvar i Washington. Vad vet man? Han kanske är som Dame och tycker att ja, men det var här är vad du efter, det här jag kommit fram, det här jag vill vara. Så kan det ju vara. Det är ju liksom, det har egentligen inga åsikter om. Sen är ju då skillnaden mellan Drew och Bradley Beal att Drew tjänade 38 miljoner på en player option 2024-2025.
Vem tror ni tröttnar först då? Cat eller Ant?
Jag tror att Ant redan är trött.
Jag tror också att han kommer tröttna. Jag tror att Cat vill stanna där.
Alltså vet du fan. Nu när Gobert spelar center så är ju Towns i princip körd och var med i någon All-NBA-lag. Och han får springa och jaga fyra hela matcherna och bli liksom en kon i försvar mer än han var redan innan. Nej, jag vet inte. Det där känns som en helt ohållbar situation.
Men alltså, om Minnesota ska göra någon ändring, då är det Cat som ryker.
Exakt.
För han är ju, många gillar inte honom, men du kan få tillbaka något riktigt bra för en spelare som Cat.
Ingen ger upp något för Russell. Och
nej,
Edwards tjänar för lite för att de ska få något vettigt tillbaka.
Russell tjänar 31, så det är väl inte riktigt sant i och för sig.
Nej, Edwards.
Alltså, ja, precis. Edwards får ju ingenting som är värt att ta tillbaka för, så att säga. Så är det ju.
Och Rudy har väl inget trade-värde alls längre.
Nej, men vad fan. Nej, de kan inte få typ, de skulle kanske kunna få typ en first rounder och en solid spelare efter att de gett bort allt för honom. Helt sjukt.
Ja, ni har ju pratat om det, men jag får fortfarande svårt att förstå hur de tänkte där. Otroligt svårt att förstå.
Det ska väl sägas det om Rudy, att det är ju så att med honom på banan så är Minnesota bra defensivt. Utan honom på banan är de lika usla som de alltid har varit. Så jag tror i och för sig att Rudy har ett visst trade-värde, men de får ju aldrig tillbaka hälften av vad de gav upp.
Jag har också noterat ett visst uppsving sen Kat fick gubbvad för Minnesota.
Du hade något ämne till, va? Nu hamnade du i ett fint kaninhål, men du hade inte något ämne till, Jakob.
Absolut. Redan inför säsongen så tänkte jag, när jag funderade på så här över under, att ett lag som verkligen riskerar att falla var Miami Heat. Lyxkryssaren har gått på grund. Och nu ser det inte bättre ut här alltså. Och jag funderar på om det är dags att spränga den där båten.
Spräng skiten.
Trada allt utom typ Bärmola och TikTok Hero.
TikTok Hero. Men det är väl TikTok Hero de kan få grejer för. Han är typ 22 bast, va?
Kan man inte lura någon på Butler vid deadline? Något playoff-team som behöver en ISO-scorer.
Jag tror inte Riley vill trada bort honom. Och jag tror inte Butler vill lämna.
Det tror inte jag heller. Men alltså, jag tror i och för sig, jag tror väl att Miami, problemet för dem i år hittills, eller ett stort problem, är ju faktiskt att Butler har missat en massa matcher. Han kom ju tillbaka efter skada, då åkte de till Boston och vann där. Så det finns ju liksom potential i och för sig, va. Men de har ju onekligen haft en väldigt trög start på säsongen. Och ett problem skulle jag säga för dem bakom den här tröga säsongen, eller starten på säsongen, det är ju att Kyle Lowry ändå har spelat. Men han är ju inte i närheten av vad han en gång var, och han är ju inte värd 30 miljoner. Där gjorde ju Miami bort sig som gav Kyle Lowry 90 miljoner för 3 år.
Miami snackar ju alltid om den här heat culture och hur alla som kommer dit kommer i världsklass shape och sina bästa år i karriären. Är Lowry första spelaren som inte blir i världsklass shape?
Alltså någonstans är det ju så, Lowry fyller 37 25 mars, så alltså, inte ens hit kunde vi räkna med att han skulle vara i sitt livs shape. Sen hade han ju problem förra året, han var ju borta en hel del från laget och tydligen hade någon form av personliga problem som i alla fall inte jag vet vad det var, men det var tydligen, och sen så hade han väl en del småskador också. Men i år spelar han ju 36 minuter, men alltså han skjuter under 40% från golvet, i och för sig 35% från tre, men han har 6 assist, 5 returer, 14 poäng. Det är ju inte liksom, han är ju, och har ju uppenbarligen inte haft den impacten på att vinna matcher som han hade hoppats. Och 14-6-5 är ju inte en 30 miljoner spelare i dagens NBA. Det är det ju inte.
Nej, och de har han ett år till sen efter det här på 28 millar.
Japp.
Och efter det går ut, så då är Butler också närmare 35. Så fönstret att vinna med Bam och Butler känns som det håller på att stängas. Och då är frågan om man ska försöka komma ur det så fort som möjligt då, och någon slags mini-rebuild runt Adebayo och se vad man kan göra.
Jag tror personligen, jag säger inte att ni har fel i och för sig, att det kanske skulle vara helt rätt att spränga, men min tro är ju att de resonerar helt annorlunda. Jag gissar att de vill göra en trade med någonting som de har. De vill till exempel få in Jay Crowder från, som inte spelar för Phoenix nu men fortfarande tillhör Phoenix, och sen vill de köra.
Men jag kan inte se hur det ska räcka mot Boston och mot Milwaukee. Till och med kanske om Philly får ihop det, det vet jag.
Man kan väl konstatera att det är 2 gånger tidigare som ingen har trott att det ska räcka någonstans. Ena gången gick de till final, andra gången torskade de konferensfinalen mot Boston på Butlers missade 3 med 10 sekunder kvar. Så det finns ju någonting där när de är hela och friska och rullar. Men som sagt, det gör de ju inte i år.
Nej, man får ge Butler att han har ju varit en otroligt bra slutspelsspelare när det blir mycket mismatch basket och så.
Det vet plus att han är en grym försvarare fortfarande.
Absolut. Men det blir inte så kul om man ramlar ut från den där berömda klippan och så sitter man där med 40 miljoner per år.
Det är väl till och med nästan mer på Butler, tror jag faktiskt. Det är ju samma där. Han har player option 52 miller 2025-26. Så det känns ju som att det också är ett sån här, alltså ett av många kontrakt där en klubb har bestämt sig för att men vi käkar de här 2 sista åren av kontraktet. Jag menar, varför går Portland Dame med en förlängning på 120 miljoner de 2 sista åren när man redan hade 3 år kvar eller vad det var? Det är ju helt vansinnigt egentligen. Alltså, det är svårt att föreställa sig vad... Det måste ju vara att man upplever att man behöver göra det av ett eller annat skäl. Så.
Ja, ibland känns det lite ovärdigt att så många veteraner hamnar på otradebara kontrakt till slut. Och där klubbarna i princip kör fast. Man skulle se... Alltså att man tar bort den här skalan för hur mycket man kan tjäna, så att man kanske kan få betalt för var man är än vad man har gjort snarare. För det är väl det som blir nu, att man har
Colin,
status och får pröjs.
Tänk att förr var det 7 års max contracts, det var inte länge sedan.
Nej.
Då var du fucking körd om du gav typ Anthony, vad var det, Zach Randall fick ju hur mycket pengar som helst. Drog till New York, drog till Clippers, ingen ville ha han. Och sen drog han till Memphis och spelade bra så. Men alltså, ja, det var ju ett helvete när du 7 år, alltså fattar du?
Och då hade man väl också kortare rookie-kontrakt om jag inte helt missminner mig.
Nu är det, ja.
Men det är också så, det som är galet, att man inte kan efter sitt rookie-kontrakt få marknadsmässigt betalt om man är en jamorant. Då ska man ha sitt max, vad han nu kommer att skriva, 30-25 typ, eller vad man kan få ett 5:e år. Det är ju, kollar man på hockeyn till exempel, NHL, så har de öppnat upp för att ta bort sådana restriktioner. Så nu kan man skriva maxkontrakt direkt, och så får spelarna som är i sin peak när de är runt 25, de får pröjs för att vara i sin peak då. Medan nu så får man pröjs när man är i sin solnedgång.
Fast har inte hockeyn kvar där fortfarande? Att liksom, de har också ett salary cap, så för att kunna ge någon vad de är värda så ger de liksom ett 14-årskontrakt till någon som är 27.
Absolut har de ett lönetak, och de har ett hårt lönetak till skillnad från, men de där extremt långa kontrakten där man fick typ 100 000 sista året, det var några svenskar som hade det, de får man inte göra längre, de blir man bestraffad för. Men det var ju ett sätt att runda det där, få ner genomsnittliga lönetagsträffen. Så, ja, nej, vänta. Det skulle i alla fall bli intressant om det gick att betala mer för yngre spelare och skulle kanske få klubbarna att tänka till lite annorlunda och hur man förhandlar. Hur som helst, det var sidospår.
Ska vi gå till lyssnarnas hot takes? Vill du ta dem, Nick, eller ska jag köra?
Kör du baby.
Okej, vi har ju en som vi redan har diskuterat lite grann som vi måste börja från. Det är vår trogna lyssnare Abdullahi Yassin som kallar sig för I am the real MVP 33 på Twitter. Carmelo Anthony är bland topp 4 scorers of all time.
Ja, vi har redan diskuterat det här inför avsnittet. Jag tycker absolut inte att han är det. Jag sa dock att jag kan förstå att någon kan tycka det. För att Carmelo var ju faktiskt väldigt unik i och med att han var en 4-3-4 som kunde både spela ute och ta bollen till korgen, till och med posta upp. Hade otroligt fotarbete. Han har en av de vackraste skottrörelserna någonsin. Så jag förstår att någon kan tycka det. Jag har alltid tyckt att han är överskattad. Och jag tycker inte att han är topp 10, 15 eller ens 20 scorers i NBA:s historia. Men det jag ville säga själv är att jag fattar varför någon skulle tycka det.
Jag fattar ju uppriktigt sagt inte alls. Med all respekt, I am the real MVP 33. Han har alltså en scoring title. Han har aldrig snittat över 30. Och hans lager har egentligen heller aldrig gått någonstans. Så han har inte ens det att skylla på. Liksom att han har så att säga hållit tillbaka för att laget ska vinna. Och sen så har han då dessutom i en majoritet av sina säsonger så skjuter han en bit under 50% till och med från två. Vilket ju antyder att ja, han har gjort en hel del poäng. Jag får med att han är typ 11 eller något sånt där på all time scoring list. Men han har ju varit ineffektiv. Man ska ju tillägga det, han har ju faktiskt varit bra på att ta sig till linjen och varit helt okej från linjen. En bit över 80% för karriären och har haft säsonger där han har skjutit 85-87. Så han har ju inte varit en totalt ineffektiv scorer, men jag kommer ju bara på liksom from the top of my head i stort sett så kommer jag ju på 10 utan, och då kunde man till och med räkna bort Wilt för att säga att ja, men det är för länge sen. Men liksom Kareem, Jordan, Durant, LeBron, Steph, Iverson, Tracy McGrady, James Harden, George Gervin, Karl Malone, Dominic Wilkins, alltså I could go on for a while.
Larry Bird.
Ja, Larry Bird.
Han är ju 34 på poäng per match, Carmelo Anthony. Ja, att han är 11 på scoringlistan är ju för att han haft en lång karriär och hög volym, som ni säger.
Men vänta, varför är Dominic Wilkins bättre poänggörare än Carmelo?
Han skårade rätt friskt och dessutom i en tid då pacen ofta var låg.
Nej, när han spelade då var det som högst. Där på 80-talet. Där, då hade du Denver som snittade typ 120 eller vad fan var det, 115?
Ja, men han spelade ju för Atlanta.
Och? Alltså Dominic var ju riktigt bra, men det är inte en spelare jag tänker på när jag tänker, åh fan, vilken jävla scorer. Nej, jag kunde inte skjuta för fem öre.
Men det är ju problemet lite grann egentligen med alla de som är samtida med Jordan, att man tänker att de inte kan scora. Men Karl Malone har, om jag inte helt missminner mig, ingen scoring title. Han kunde ju scora, det var ganska otvetydigt. Dominic har två säsonger över 30 och flera över 29 och en scoring title. Och i och för sig då kanske till och med ännu sämre procent än Carmelo. Så jag kan ju backa på honom. Men liksom, det finns ju gott om folk som har varit bättre scorers än Carmelo och mer effektiva.
Så är det.
Sen har ju Carmelo säkert en av de bättre mixtapes när man kommer till att sätta svåra skott. Det finns ju någon slags kult tycker jag ibland i basketen. Att man ska, det är lite samma med Kobe. Att de satte ju en del omöjliga skott och gjorde det ganska frekvent eftersom de gillade att ta de avsluten. Han hade ju mycket, som du var inne på, Carmelo, förutom shot selection kanske. Och då blir det ju, så ser man ju ut som en rund miljon ibland, men det är ju inte, du blir inte särskilt effektivt.
Jag undrar vad som hade hänt med Carmelo om han hade insett i tid att han inte ska ta långa två år och bara backa ett steg och skjuta tre poängare och jobba på det skottet.
Ja, bra fråga. Han var inte så, först på slutet av karriären som han var effektiv från tre.
Och det var ju lite grann, han kom ju fram i fel tid för det egentligen. Alltså när så att säga trepoängsexplosionen kom, då var ju han egentligen redan liksom vem han var. Det är svårt att lära gamla hundar sitta.
Och han såg liksom Jordan och Kobe när han var ung. Ja, då växte upp med dem liksom. Och då spelar man midrange på ett annat sätt.
Mm. Vi tar nästa take som vi ju på sätt och vis nästan har berört. Hubbe har faktiskt från växlings skull inte en rak Clippers take. Även om det är så att den ju förstås ändå har Clippers Association, eftersom det är... Han säger oerhört svalt take, men Shai Gilgeous-Alexander över Trey.
Jag har haft explosiva diskussioner mot bröderna Ryan när Shai var rookie och Trey Young var rookie. Om ni kommer ihåg, Trey började väldigt svagt men kom igång under det året. Där och då sa jag tar Shai före honom, före Trey Young. Och de blev de vansinniga. Och i flera år visade sig att jag hade jättefel och att de var rätt, men... Fan, alltså, är det ens någon fråga? Helt ärligt. Alltså, kolla. Titta på vad Shai gör med sitt lag. Där Pokuševski och Lou Dort är hans dudes. Och så kolla på vilket lag...
Glöm nu inte Josh Giddey.
Josh Giddey är riktigt bra. De har ju, men ja, de flesta spelarna är ju ganska anonyma för de flesta som följer basket i Sverige i alla fall. Mm. Medan Atlanta har jättetalangfullt lag. De möttes för någon dag sedan. De vann ju Oklahoma på bortaplan. Mm. Alltså, Shai gör andra bättre. Shai utvecklas i otroligt tempo. Han blir ju bättre för varje år. Faktiskt. Han adderar något nytt, han blir bättre. Han kontrollerar spelet. Han är inte liksom den mest explosiva atleten. Men han är ju så otroligt bra på kroppskontroll och liksom hitta ytor. Och Trae Young är ju fan otrolig basketspelare. Skytt och passare och allt det där. Men genomusel försvarare och verkar vara genomusel ledare. Jag tar Shai alla dagar i veckan.
Ja, men jag håller med. Och sen är det också så att Shai är ju fortfarande rätt, är ju en lättviktare. Men han är 6'6", alltså 1,98. Så han har ju 13-14 centimeter på Trae. Och han har dessutom stort wingspan, så... Alltså den dag som Oklahoma spelar i matcher som betyder något, jag är helt säker på att Shai kan spela mer än dugligt försvar. Han är ju helt okej redan, men på något sätt känns det som att han i Oklahoma inte riktigt visar det fullt ut. Men jag är rätt övertygad om att Shai kan spela försvar på mycket, mycket god nivå även i ett slutspel. Och att han, tack vare det här, att han... ju har den här kroppskontrollen och handles, så kan, han kan ta, han är lite som en yngre DeMar kan jag tycka. Han tar sig dit han vill och så sätter han skottet.
Mm. Det är ju, man får ju också tänka på att det känns som att OKC har fått nära till att stänga ner honom de senaste två säsongerna. Mm. För minsta lilla känning. Mm. Bara för att han,
det kommer i år igen.
Lite för bra, jag tror också det. Lite för bra för deras tanking. Och får han bara till sitt trepoängsskott så är han en scorer på tre nivåer. Otroligt bra i försvar. Alltså, i år hittar han 1,8 steals en block. Det kan ju Trey bara drömma om att göra. Jag tror att OKC lägger på om de blir erbjudna Trey Young rakt upp och ner för Shai. Jag tror inte alls på den traden.
Nej, jag har ju känslan av att OKC utan tvekan skulle begära en pick och eller en spelare tillsammans med Trey. Och det är ju den här kopplingen som Trey har till, har jag fattat det som i alla fall, att det är kopplingen han har till Atlanta eller till Oklahoma som gör att man ändå liksom har diskuterat att han skulle vara intressant för OKC. Mm. Men han passar ju inte riktigt deras profil heller. De gillar ju långa spelare.
Ja, Trey är perfekt om man vill bli fast mellan 5 och 10 och aldrig vinna en titel.
Vad heter vår broder som älskar Atlanta Hawks och Trey?
Bobby
Bobby Twitter, AIK.
Precis, inte AIK. Inte AIK,
just det.
Han är malmöit, va?
Ja, han är malmöit. Mm. Det är helt korrekt. Shoutout Bobby, vi vet att du kommer höra det här, vi beklagar, men vi tar unisont Shai över Trey. Det är så illa faktiskt. Sorry about that. Så som sagt, svalt take Sval take, Hubbe. Men Addis fyller på med en mycket, mycket hetare. Desmond Bane över Trey.
Alltså det här spinner väl off på Bill Simmons lista med, som han gjorde tillsammans med Ryan Rosillo, där de började lista guards och kom typ ner till Anfernee Simons överspelare de tog för Trey.
Mm.
Och där någonstans har vi spårat.
Men det hänger ju också lite grann ihop med att Bill Simmons är ju the body language doctor, eller vad han kallar sig för. Så jag fattar att han värderar Trey lågt, men man kan ju säga vad man vill om Trey, men han är ju i princip den enda spelaren i NBA de senaste åren som, han har inte snittat riktigt 10 assist, men han har snittat 8,1, 9,3, 9,4, 9,7, 9,6, och så har han då snittat 19, 29,6, 25,3, 28,4, 27,1. Så han är ju den som faktiskt har varit närmast att snitta 30-10. Det är klart att Trey är grym, men det känns ju för mig som att han är lite för klen i försvar och han är lite för kort. Ja, han blev ju käkad av Miami i förra årets slutspel.
Samtidigt så, alltså även om jag kan tycka att om man tittar på tomma kalorier så är det ju en all-timer på något sätt. Hans 30-10, vad man får ut av det.
Jag tycker att du är hård. Han har ändå en konferensfinal redan. Det är många som inte kommer i närheten av en konferensfinal.
Jag skulle komma till att när man börjar säga att man ska ta Bane för Trey ändå, då har det är lite väl. Alltså nog för att Trey är på en annan nivå nu, snittar över 30 själv, men Bane har inte visat så mycket än. Han hade sitt genombrott förra säsongen.
Han snittar 25 poäng per match.
Han snittar 25-5.
Absolut.
Och spelar ju då som sagt med ja, och han snittar 45% från tre. Så det är ju onekligen så att den gode Bane har en viss kapacitet, men det är väl tvek på att man skulle, ja, jag vet inte.
Det är fortfarande inte den primära motorn i Memphis anfall, och det kan ju Trey ändå vara.
Mm.
Och det tycker jag väger till hans fördel där.
Mm. Däremot har ju Bane, som sagt, han är ju upp från 2,7 assist förra året till 4,8 redan i år, och då spelar han ändå både med Ja och Tyus Jones. Mm. Så det finns ju, jag tror absolut att det finns utveckling i Desmond Bane.
Ja, och det kan ju vara så att man tror helt på det, och då kanske det är vettigt att göra den traden. Men just i dagsläget så känns det lite trollaktigt nästan från Addis.
Kanske det.
Jag vet inte fan.
Du beskyller Addis för att trolla.
Den är het.
Det är du beskyller Addis för att trolla. Det är det värsta jag hört. Ja, vill du säga något mer, Nick, eller ska vi ta ett par hot takes till?
Ta några fler, några till.
Vi har två hot takes som är helt och hållet motstående. Vi har från Gud 1, säger att inte riktigt en hot take kanske, men Embiid får alldeles för lite rampljus. Otrolig center i mitt tycke. Henrik Löven, han kontrar. Embiid är överskattad. Var hamnar vi?
Var är han skattad någonstans? Det känns ju som att han är rankad som NBA:s näst bästa center typ.
Ja, det är väl han. Ja.
Efter Jokic.
Och dessutom så har han väl två år i rad varit tvåa i MVP-omröstningen, om jag inte helt missminner mig.
Ja. Alltså jag tycker ju inte att han är överskattad. Det är, jag hade en Embiid fantasy förra säsongen och tittade på osynt mycket Philly, och han är ju fantastisk spelare, och när han är i slag så gör han grejer som man inte kan tro är sanna och som inte ska gå att göra med en så stor kropp. Sen har han har ju en ovanlig skottprofil för en center ändå, får man säga, som skulle kunna, ibland kan jag bli lite frustrerad med honom att han inte tar inte korgen hårt flera gånger, utan han älskar sina fall away, midrange, tvåor och sådär. Men han är ju väldigt bra på dem också. Så att, det är ju inte överskattat. Men ja, jag tycker inte att han har fått för lite, det här är ju otroligt vekt, men jag tycker inte att han har fått för lite tid heller. Jag förstår att man har zonat ut från Philly ett tag nu när både Maxi och Harden varit skadade. Det var ju väldigt mycket fokus på dem i början på säsongen, hur de skulle se ut. Och nu kommer väl det komma tillbaka i takt med att de blir hela. tänker jag. Tappar vi Nick nu eller?
Ja, jag är här. Jag är här. Jag lyssnar.
Nej, jag landar väl någonstans mitt emellan. Jag tycker absolut inte att han är överskattad. Att Philly inte har blivit lyckats mer, det hänger nog mer ihop på hur man har byggt det där laget. Det är väl snarare det som har varit problemet. Man har Tobias Harris på massa miljoner och kan inte ens hitta, alltså man hittar inte egentligen någon impact-roll för honom, och man kan inte trada honom heller. Ben Simmons, det var en dikeskörning i många år. Och alltså det är rosten runt en bil som inte har varit bra nog. Så jag tycker inte att landa på honom att de inte har vunnit än. Däremot är det väl bråttom för Philly om de ska få ut något av en Embiids prime. Så.
Ja, han är inte överskattad. Låt oss bara sammanfatta det. Han är riktigt jävla bra och långt ifrån överskattad. Och han har faktiskt haft otur att spela med Ben Simmons som inte gillar basket, Markel Fultz som och glömt hur man skjuter en basketboll, och James Harden som hänger på stripklubbar trots att han är 33. Så tänk er om han draftas av Spurs. Förstår ni, var är han idag? Tänk er om han draftas av Miami till och med. Alltså, han hade haft några år med några riktigt bra lag, men jag vet inte. Nej, det blir tufft för honom att vinna i Philadelphia. Jag tycker inte det är hans fel.
Mm. Eller om Philly hade tagit Tatum istället för Fultz.
Så är det. Fast på den tiden var det fan konsensus. Och Fultz hade varit... Alltså jag tror inte folk förstår. Han hade varit nya Dame Lillard. Alltså det var ju hans grej att skjuta utifrån. Och sen glömde han skjuta. Fick någon axelskada och sen glömde. Jag har aldrig sett något liknande.
Det är något av det märkligaste som har
Nej men alltså det är ofattbart.
Ja. Ändra skottteknik över sommaren och sen kunde inte skjuta straffkast. Nej, det är mysterium. Har du fler skölden?
Han för klassisk skölden att försvinna. det händer en gång per avsnitt. Han har säkert mutat sig själv.
Tror du det kommer funka med Embiid och Harden och Maxi?
Absolut inte. Inte en chans.
Var det inte Addis som hade dem som champs?
Ja.
Men det är klart att Addis har dem som champs. Eller i alla fall contender eller finallag så. Han är ju en Harden man.
Men du, Skölden, du försvann där i några minuter.
Inte några minuter, men sen var jag tyst när ni ändå babblade. Men jag mutade mig själv, det är helt korrekt. Jag är ovan vid att sköta spakarna, det är aldrig som brukar göra det, så det blev fel. Lång historia kort, vi har ett par hot takes till, sen ska vi vidare till SPL. Lövenhamn laddade 4. Två behöver vi inte säga så mycket, men jag laddar dem också. Tatum spelar alldeles för många minuter. Trae Young är en diva, det är väl lite grann vad vi redan har sagt. Och han säger också, kanske ingen hot take direkt, men däremot hans sista tycker jag faktiskt är en hot take. Pelicans kommer inte vara topp 4 i West när säsongen är klar. Det tycker jag är en hot take, som det ser ut just nu.
Det får man säga. De leder ju West, va? Eller hur? Och vad jag kollade, tyckte jag såg att de var det enda laget tillsammans med Memphis som är topp 10 både offensiv och defensiv rating.
Och de har spelat en hel del utan Brandon Ingram.
Exakt. Och McCollum har ju haft precis. Covid också och inte skjutit bra ens en gång. Det finns, Zion har varit lite rostig, det finns mer att ta där. Vilka ska gå om då?
Ja, det framgår inte av Henrik Lövenhamns hot take, men jag kan säga, jag tycker att den är het, för jag är rätt övertygad om att de kommer att vara topp 4 faktiskt.
De är ju brutala.
De är bra på riktigt, förutom då att de har, alltså de har Ingram, de har McCollum, de har Zion och de har sen har de ju då dessutom fått fram Trey Murphy som är på riktigt. Alvarado är inte bara liksom någon liten kul snubbe som springer och spelar försvar, utan han är ju nyttig på riktigt. Alltså han spelar klar roll för dem.
Larry Nance funkar.
Och så har de Larry Nance som backup center som funkar perfekt liksom, och kan liksom vara lite grann ute på golvet och allt det där. Så jag är faktiskt... Vi har sagt det förut, men Johansson hade inte helt fel när han sa att de hade någonting på gång för några år sedan.
Det känns alltså som att det är en Zion-skada som kan sänka dem på något sätt.
Mm.
Jag har kommit till en punkt där jag skulle bli förvånad om de inte spelar i Western Conference Finals. Alltså, vad är det? Precis, det är ju liksom att Zion skadar sig, that's it. Ibland undrar jag, behöver de ens Ingram? Jo, naturligtvis behöver de honom, men alltså, fatta vilken jävla bredd de har. Mm. Deras elfte snubbe i rotationen, Devonta Graham. Han är på riktigt elfte snubbe när alla är med. Han skjuter 46% på treer. Alltså, vad är det vi snackar om här? De är ju sjuka.
Men det är å andra sidan första gången i karriären som han gör något liknande, och det är på relativt liten volym, och han är liten, men det spelar ingen roll. Men det som du säger, de har ett enormt djupt lag. Jag menar, vi har inte nämnt Herbert Jones. Vi har inte sagt någonting om att de har en rookie som de ger minuter som sköter sig jättebra, Dyson Daniels. Alltså, de går ju 10-12 spelare djupt och har spets.
Dyson Daniels spelar helt på hans försvar på Chris Paul.
Mm.
Alltså, förstår du? De har ju anfall, de har försvar, de har poänggörande, de har ju liksom som har spelat.
Jag måste bara säga, Nick, varifrån får du att Devonta Graham skjuter 46 poäng från 3? Du säger det här varje gång du pratar om Devonta Graham, så överdriver du hans stats. Han skjuter 37.
Nej.
Jo.
Nej, jag kollade, vänta.
Nej, kolla igen, så ska du se. Gå in på Basketball Reference så kommer du se 37% från 3.
Hmm.
Och 35 från 2. Han skjuter ju i princip aldrig några tvåor, men ja.
Vänta. Jag såg idag eller igår att han skjuter 40...
Ja, men du har fel, för jag har sidan framme här och nu. Jag är inte blind.
Ja, det är nog bra att han är 11 i rotationen, kan vi säga.
Jag tar en... jag hoppar över ett par hot takes från... vi tar inte upp LeBron i NBA som den 50 bästa spelare av Olof Arvidsson, för den har vi redan kört. Addis kan glömma att vi ska prata om att AD och LeBron är bästa duon i NBA. Jag orkar inte ens höra på det någon mer. Däremot så ska vi ha en SPL-hot-take, tänkte jag faktiskt. Och det är Lars Niklasson som säger: Nick har fel angående förra veckans hot-take. Umeå har allt det som krävs för att vinna allt. En ostoppbar scorer, en brorsa till denne, skytte och butler som plockar ut hur och är bra på att använda sin storlek. Samt en grym coach. Den släpper jag lite fint till er så länge.
Ja, jag kan börja. Umeå har precis förlorat mot Södertälje. Södertälje kommer bli bättre och Umeå kommer spela sämre. Alltså, det är ju det de gör är otroligt imponerande och starkt, men de har helt enkelt inte bredden. Och liksom, tittar du på deras bänk så ser du Colwell, Alexa Solovic, Anton Lundqvist, Alexander Yemane och William Hansson. Det är ju jag skulle ta Södertäljes bänk före deras. Och Södertälje har inte jättebra bänk. Jag skulle ta... jag vet inte. Jag skulle... Ja, kanske inte Luleås. Men förstår ni vad jag menar? De har inte bänken att hålla det tempot säsongen ut och sen leverera någonting vettigt i slutspelet. Utan de kommer ju komma ner. Kommer säkert fortsätta vinna matcher. Men jag tror att de landar på fjärde platsen i grundserien. Så nej, jag ser inte det där. De kommer absolut inte... Vad var det han skrev i Twitter?
De kan vinna allt. Han säger inte nej, att de ska, men att de fan kan.
Det skulle vara den största chocken i svensk baskets historia. Om Umeå vinner titeln, det skulle vara den största skrällen i svensk baskets historia på här sidan.
Ja, nej, men de har ju varit extremt bra offensivt i början på säsongen. Du har säkert sett Umeå mer än vad jag har, men statistiskt sett så är de ju etta i ligan efter 14 matcher. Nu har jag inte sett efter kvällens fight, men sen kan man ju undra, defensivt verkar de ha lite mer problem. Det är kanske en bredd fråga. Det vet du nog bättre, Nick, men jag tror ju absolut att de har offensiven just för att kunna hota, men det brukar ju bli lite tajtare matcher i slutspel och frågan hur det funkar då. Man kanske inte behöver fler än 7 spelare för att göra en run, men som man har sett till exempel med Södertälje i senaste åren, om man måste spela på 7 spelare i grundserien så har man oftast inte så mycket.
Men kan du komma på ett lag som har vunnit SM-guld på R-sidan med 7 spelare i rotationen?
Det kan jag i och för sig, det är enkelt. Södertälje har gjort det flera gånger.
Menar du
Bosnien? Men det är ett tag sedan. Nej, det är ett tag sedan.
Du snackar om 80-90-talet.
De hade under en period så spelade de liksom Peter Mellström, Magnus Tegel, Bill McGarity, Peter Borg och Nu står det still i huvudet på, men de hade Rich Strong var deras amerikan. Spelade de ju liksom, alla fem spelade plus 35 minuter per match. Och sen så lirade de ströminuter på Reda Wenterbrö, Håkan Stenman och någon till liksom. Mm.
Ofta krävs det ju 8-9 för att vinna i alla fall. Mm. Man får ju alltid,
ja, men 8-9 i herrligan.
Ja.
Mm. Liksom tittar du på Norrköping förra året. Jag kan påstå att skillnaden mellan dem och Jämtland är ju liksom att Hampton åker ner och då är det bara fler kroppar som kan leverera.
Mm.
Det är så ju...
Södertälje hade väl 7 typ när Galde först blev MVP och man gick till final på Norrköping. Men de var ju helt färdiga och skadeskjutna när det blev
alltså,
final.
De hade ingenting att hämta. De Nej. Var ju så jävla done i finalen. Att det ja. Var... Ja.
Mm. Ja, vi tog det där som en fin liten brygga till SPL. Ska vi börja med SPL här? Lite generellt, vad händer?
Ja, varsågod Julin, vad händer?
Ligan generellt, det är ju... Jag har sett lite strömatch här, jag är ju ledig från jobbet. Så jag har lite sämre koll än normalt, jag har inte kunnat ställa på det. Så jag har sett den lite utifrån och... Det är intressant att både Norrköping och Jämtland hackar en hel del och har bytt ut sina ledande garder hit. Så där får vi väl se vad som händer. CJ Jackson kommer in i Jämtland, eller hur?
Yes.
Och Norrköping tar in en... Devonte Green?
Devonte Green, precis.
Och han har inte spelat än. CJ Nej. Vet vi lite mer vad han går för. Medan Green är ju en helt ny spelare. Men de behöver väl få till det där för att de ska kunna klättra. Så vet man inte hur mycket deras Europaspel och så har påverkat hittills. Så mycket fokus man från ligan. Hade inte varit jätteorolig egentligen för de trupperna. Luleå känns som att de har kanske överpresterat lite. Även om jag gillade att de värvade tillbaka Rönnqvist och de har ett ganska kul, alltså en kul trupp med mycket. De har ju ett par år har de haft de här kan byta för allt spelarna som passar Rönnqvists spel och nu har
de har typ torskat 6 och senaste 8. De är inte på G.
Nej, så de har ju de hade en streak där ett tag va, i början på hösten.
Exakt. De började starkt.
Ja, nej men annars så, jag ser ju mycket Södertälje ändå och det händer inte heller så mycket just nu. Även om man har bytt ut lite importer här nu på slutet. Man ville nog inte bli av med Chukwu, vet han, som gick till Cypern.
Oga Chukwu, tror jag.
Ja, han var bra, det är kanske deras bästa import. Och sen har man tagit in Sharky då som point guard. Han verkar också helt okej, men jag vet inte om det löser Södertäljes problem. Då är det nog viktigare hur Alex Lindqvist ser ut när han gör comeback. Och där har jag rykten om att det kan bli mellandagarna eller runt årsskiftet. Men ja, jag vet inte, vad tycker du är trenderna just nu, Nick?
Trenderna, alltså i Södertälje kommer bli bättre. De kommer bli 7 i tabellen så som Köping spelar just nu. Men samtidigt tycker jag liksom att det känns ju bara precis som vanligt, så ofräscht liksom. Alltså, William Kermori har fått fler minuter, men han har inte riktigt tagit det där klivet. Jag tycker inte att han spelar bra. Palmblad, idag gör han 25 poäng, mycket kretsar kring honom fortfarande. Man har fortfarande Lazar, man har fortfarande Gaddefors, man har fortfarande Lindqvist. Alltså, de skulle ju köra den nya satsningen på unga, men det är ju inte någon satsning på unga, jag är ledsen. Det är fortfarande veteraner som kommer bära det laget, plus några importer. Så jag förstår inte, precis som jag sagt sedan 2020, jag har ingen aning vad Södertälje herrlaget har som långsiktig ambition. Och det känns ju bara som ett ofräscht projekt. Man har ju liksom en landslagstränare som jag tycker att han behöver lämna. Han behöver ju hitta en ny utmaning. Han är lite för bra för att vara i den här situationen. Eller vad säger du?
Ja, jag tror inte att Degernäs visste riktigt eller hade fått klart för sig att det var så här det skulle bli under året. Utan han hade nog förväntat sig en annan typ av satsning och förmodligen en bättre trupp än vad de har just nu. Men ja, det är mycket här som man måste packa upp och som är svårt att förstå. Om man börjar med det här med föryngringen som man sa. Så hittills har den bestått i att man inte förlängde med Dino Pita och sen gav man William Kromor i fler minuter. Mer har man inte gjort. Det är liksom... föryngringen hade behövt vara mycket kraftfullare och den hade behövt komma tidigare. Nu har man ett par tonåringar som Degernäs inte ens verkar lita på att spela mer än liksom döda minuter i slutet av matcher. Inte ens mot de sämsta lagen i ligan så har de fått spela. De åkte till Kalmar och satt på bänken alla tre. Det är så här, kanske inte så utvecklande för spelarna. Samtidigt så väljer ju Degernäs ett lag som man tror kan vinna matchen. Då kan man ju fråga sig varför de här spelarna värvas till klubben. Och var pengarna så slut att man bara började fylla upp på träning. Det ska jag ju säga så att återväxten i klubben har ju varit dålig ett tag. Främst på här sidan men också inte lika bra alls på damsidan. Så man får ju lida lite för hur ungdomsverksamheten har fungerat under det senaste decenniet.
Och det alltså jag har fått... Ja,
ja det kommer ta tid att vända det. Man har ju börjat så här reformera den lite. Men det är ju inte resultat som vi ser förrän det är liksom 20-30-talet. Och det finns ju sen också... Alltså, det är inte första året som Södertälje inte spelar sina unga spelare. Man har haft ganska lite tålamod med yngre som inte fått göra så mycket. Så man har inte fått lära sig på golvet. Utan man, gör man misstag så har tålamodet varit ganska kort. Så där var det även med Vedran Bosnić som head coach. Att, om man inte typ hette Walter Lindström, och även han fick inte så alltid jättelångt koppel, eller Nick Spire som värvades in från akademier utomlands, då var det tufft att vara ung spelare i Södertälje. Och det finns väl en
anledning till att... Tänk Tobbe Borg, hur många år det tog honom för att slå sig in i rotationen liksom.
Ja, han, för just Tobbe var väl ett undantag som gick ganska fort.
Ja, fast vet du vad, jag minns exempelvis finalserien 2012 mot Norrköping. Då var han ändå liksom 19 bast och spelade i ligan några år. Han var bänkad den finalserien. Mike Josef var ju liksom före i rotationen. Det var ingen snack om saken. Så, ja.
Ja, nej, men och då är han då Tobbe Borg ett sånt exempel på där det gick att slå sig in till slut. Mm. Men det säger också någonting. Det är inte så många talanger som kommer fram som är på Tobbe Borgs nivå. Men det är lite det som har krävts. Så i år till exempel så ska man föryngra. Då plockar man in en orutinerad point guard som man lägger minuter och tid på att utveckla i Kelser. Som jag inte ser att han är på någon nivå där man kan vinna någonting med honom som point guard. Och det är väl också därför de har värvat Charlie nu.
45 poäng mot Nässjö, baby.
Jo, visst.
45.
Hur många assist har han?
Jag vet inte, men jag gillar inte hans game heller.
Han hade 0 assister och gjorde 40, sköt 26 skott. Visst, han kan skåra. Det kan han verkligen. Och är väldigt bra på att ta sig till korgen, dra fouls och allt det där. Men det känns inte som att det lagmässigt funkar. Och jag ser inte riktigt. Alltså, om man tar in en import så ska man väl ändå ha någon som kan leverera, tycker jag. Alltså, ta hit någon, utveckla ett år och sen så drar den personen vidare ut i Europa. Det kan ju funka om den som man utvecklar är på en så pass bra nivå att man också kan vinna någonting. Som man gjorde med Robertson, som man gjorde med Bolin och så vidare. Som man gjorde med Austin Barnes. Då funkar det ju. Då blir det en win-win för alla. Men om det är någon som inte kan leverera för att man inte riktigt har råd att komma upp på den hylla man behöver eller vad det nu beror på. Jag kan inte säga exakt. Då känns det ganska poänglöst. Och det är som du säger, vad vill man ha ut av det här laget? Det känns inte som att de vinner något, men ändå så laddar man upp 4 amerikanska spelare i truppen. Det är, ja, jag fattar inte riktigt.
Det är skitkonstigt.
Mycket. Och samtidigt som man har ett damlag då som verkligen kan vinna SM-guldet i år. Men där har man inte en enda import och inte en forward. Det är liksom hur man sportsligt driver klubben framstår lite som planlöst på något sätt. Men ja, jag skulle vilja kunna säga mer, men jag har varit föräldraledig under hösten så jag kan inte säga så mycket mer det jag ser utifrån och så. Man har ju inte någon sportchef till exempel i SBBK, utan det är klubbdirektören Johan Strömvall som ser till att det finansiella fungerar och styr det tillsammans med styrelsen, och sen är det coacherna som sköter mycket av rekryteringen. Och för mig känns det där som en organisatorisk svaghet. En coach vill ju alltid vinna här och nu, och då blir det ju lätt att man kanske går på beprövad erfarenhet och så. Medan en sportchef kanske måste egentligen också ha ett makroperspektiv och planera långsiktigt.
Hur många gånger har Södertälje egentligen haft citationstecken en sportchef? Man har väl nästan alltid haft liksom en coach, och så har man ett alltså ett spelare, eller liksom, jag vet inte vad man ska kalla det för, men ett råd.
Ja, där... exakt. Det har varit den vanliga lösningen. Eller som tidigare då med Robert Andersson, en klubbdirektör med väldigt bra basketkompetens också, som coacherna också då kunde bolla med.
Mm.
Men framförallt så har ju coacherna ett bra nätverk med agenter och varit bra på att scouta värvningar. Alltså Vedran visste ju precis vad han ville ha för spelare. Och jag tror att Degernäs har gjort det mesta av värvningsarbetet också. Men som sagt, jag tror att det är bra generellt i klubbar att det finns en push och pull mellan coach och management som kan ha lite olika liksom, horisonter för hur man bygger ett lag. En sportchef hade kanske tvingat en coach att rotera in lite yngre för att man skulle ha någon slags successivt generationsskifte. Nu kommer det nog bli ganska brutalt när Palmblad och Gaddefors och Radosavljevic lämnar eller lägger av så småningom. De är inte purunga direkt. Och nu har man inte alls de här bryggspelarna som är liksom mellan 20 och 25. Utan det är liksom ett gäng tonåringar och de här 30-plussarna. Inget däremellan. Det är inte så, det är svårt att ha kontinuitet då. Om det också Degernäs lämnar när hans kontrakt löper ut, vilket han har hintat om, då är det ju då kan det bli ett långt 2020-tal i Södertälje på här sidan.
Vad heter det? Men vad ser du av damlaget? Alltså du ser att de kan vinna guld. Jag ser att de kommer att vinna guld. Alltså jag... Eller i och för sig om Louise Halvarsson är skadad och inte kan spela i finalen. Men jag kan fortfarande se dem lösa det.
Nej, men
de har ju sist en Eldebrink och Klara Lundqvist.
Men när Lollo var skadad nyligen, så hon hade ju någon match som missade, och framförallt så hade hon matchen mot Alvik där de förlorade, deras enda förlust. Då gick hon ju sönder då i några minuter kvar av fjärde, och sen så blev det O10 där Alvik vann. Då spelade de ju 1,73 eller en Eldebrink som femma. Det håller ju inte hur länge som helst.
Matilda Claesson spelar ju som femma också.
Ja, några matcher sen efteråt, ja. Och man har väl sen spelat Nojan lite mer, men just mot Alvik så fick hon inte förtroendet när de skulle stänga matchen. Och så, de har ju verkligen ingen size förutom Halvarsson och Edessa Nojan. Och till exempel då mot Luleå som verkar vara som, tillsammans med Alvik, de stora utmanarna. Hur ska man möta alla Luleås vingar som är runt 1,85? Ellen Nyström, Alice Nyström. Det där kommer ju bli otroliga problem i returtagningen.
Ja, jag håller med att Södertälje skulle behöva en till stor kropp. Men jag efter det jag såg i finalen förra året av Luleå, jag litar inte på dem. Alltså jag litar inte på dem.
Jag tror att... hekar här.
Ja, men det är inte bara det liksom, utan jag såg dem även i finalen mot Alvik. Där låg de under med 0-2 och sen själv imploderade Alvik på ett fucking spektakulärt sätt liksom.
Ja,
jag tycker inte, alltså Luleå gjorde inga jättestora förändringar. De skärpte till sig lite i försvaret och så, men de gjorde, utan det var ju Alvik som bara fortsatte spela med typ tre stora spelare samtidigt och passa in bollen i posten till Kennedy och Janelle McCarver. Alltså förstår du vad jag menar? De har inte visat att när de möter ett riktigt tufft motstånd att de kan liksom vinna övertygande liksom. Och mot Norrköping, det som hände förra året, jag tycker verkligen att de blev, det var ju 3-1. Alltså alla trodde att Luleå skulle vinna med 3-0. Alla.
Alltså jag tror så... att Södertälje vinner om alla är skadefria. Det man har sett hittills så är ju Addis helt snett på det med att de är slut. Alltså Lollo Halvarsson har missat stora portioner de senaste 4-5 åren i flera omgångar och kommer tillbaka och sätter upp typ 20 plus 10 som att det vore ingenting.
Nej, hon är bra.
Klara Lundqvist, det är kanske det roligaste i år att hon är så pass stark efter sin sjukdom då förra våren. Hon är kanske lagets bästa spelare, men det är ju där att om Lollo går sönder så finns det inget. Och ja, det är lite synd att lämna det till chansen, tycker jag, att man nu, för man har ju det här fönstret och bygger runt sina tre veteraner och vinna, men då måste man ju vinna nu, för att de blir ju har förmodligen kanske sina bästa säsonger här i början av kontraktet, och sen kommer de sakta men säkert från hög nivå liksom, ja, tackla av, och då är det ju otroligt dåligt planerat om man inte ger dem den bästa chansen direkt. Det finns ju inget att vänta på. Och det är också då jag tycker att det ser lite sådär ut när det här laget har 4 importer och man inte ens gräver fram en enda till damlaget.
Ja, men det lär ju komma en. Alltså först sa Jesper Sundberg i 305-podden att man skulle värva efter nyår. Sen kom vår boy Strömvall ut och sa att det inte alls kommer värvas. Men alltså det skulle kännas oseriöst att inte göra det. Alltså
det är det, det är det jag menar. Det känns inte som att man ger dem en ärlig chans då. Det är klart att de kan lösa det. Men ge dem en trupp som kan konkurrera på riktigt. Och inte är så otroligt skadekänslig. För det är också så här att om man nu är så beroende av Halvarsson, då kommer hon behöva spela kanske mer än nödvändigt i grundserien. Och det kommer ju addera minuter. Och så får man då på en skada. Ja, grattis.
Ja, men det där är ju förstås problemet. Alltså just det här, om man är så beroende av just en spelartyp. De är ju rätt välförsedda på de mindre positionerna. Men...
ja, de har otroligt många guards. Ja. Därför jag inte förstår varför man till exempel värvade Anna Stern. Inget ont om Anna Stern, men det var det sista man behövde, en till guard.
Mm, mm.
Då kan man ge någon annan lite fler minuter om man får en skada. Det finns ju många att ta, till exempel. Så det är också så här, hur använder man budgeten där? Tog man Stern för att det var någon som gick att få in när Frida hade en vadskada som man inte riktigt hade koll på? Kanske. Men det är ändå så här, långsiktigt så hamnar hon ju bara långt ner i rotationen och gör väldigt få minuter. Och hjälper de inte med det de skulle behöva hjälp med. Ja.
All right. Jag känner att vi är uppe på 81 minuter och 15 sekunder och har ju babblat på rätt friskt om allt möjligt. Har vi något mer, eller ska vi tacka för idag och säga att Jakob, precis som alla andra gäster vi haft, så kommer du med stor sannolikhet återvända en eller annan dag när vi har nya saker att prata om.
Men,
och då kanske vi också gör så att Jakob ska få ha en egen hot take och inte bara reagera på lyssnarnas. Who knows? Vad säger du, Nick?
Jag vill bara veta, vem tror han vinner SBL här? Vem tror han vinner SBL dam?
Jag tror att Södertälje vinner SBL dam. Och jag tror här... jag tror att Norrköping vinner det fortfarande. Det känns som att de har mycket potential som är nu oförlöst. Adam Ramseth borde kunna få mer usage med de splits han har. Han skjuter faktiskt rätt bra i år.
Och, satte 5-3 igår.
Han skjuter 38% på 3, 80% på straffkast. Det är väl den stora grejen för honom. Kan han börja sätta dem så?
Men vad tycker du om Spires Ramstedt? Det har inte funkat hittills i alla fall.
Nej, vi får väl se. Det är också ganska tidigt på säsongen hade jag känslan att både Södertälje och Norrköping hade lite samma problem, att man behövde kreatörer. För att mycket är ju, de har haft mycket boll och vad det har sett på perimetern, och jag vet inte om det är det bästa, att de själva alltid ska skapa sina skott så. Jag tror att det kan funka, men det känns inte som att de har hittat rollen än, och det kanske blir bättre om de får in en ny point guard. Men nej, som du säger, det har inte varit jätteövertygande, men det är också två bra spelare som har kunnat lira bra tillsammans tidigare. De hade en höst i Södertälje där de var riktigt vassa.
Riktigt bra, när Spires drog till Breogan.
Det är det jag kommer ihåg, och det känns som att de borde båda två vara bättre nu, och får man bara ihop det så att resten av laget också är med på hur de behöver funka, då finns det någonting där, verkligen.
Ja, skulle någon tvinga mig att välja ett lag och alla mina pengar sitter på det laget, så skulle jag ta Jämtland, faktiskt.
Jag har sett för lite av Borås för att veta riktigt vad de går för, men de känns väl som att jag skakar till lite på slutet också.
Ja, jag är lite skeptisk med tanke på att de är klart bättre i början av grundserien. De blir inte bättre och bättre, utan nu har de kommit ner ett snäpp. De vann ju liksom bortom mot Norrköping och bortom mot Umeå ganska enkelt 2 gånger där i början. Och sen de hittar alltid ett sätt att vinna jättebra, men du vet, man vill ju se att ett lag blir bättre och bättre under säsongens gång så. Men vi får se. Skölden, du är säkert uttråkad. Eller hur?
Nej då, inte alls. Okay. Jag älskar SPL, fast jag av ren princip som konsument i en marknadsekonomi vägrar betala 400 spänn mer för SPL Play än vad jag betalar för NBA League Pass. Men det är två helt skilda saker. Men då vet vi det. Södertälje är egentligen i final då. I SPL här. Och så får vi se om Södertälje möter i final på damsidan. Om vi nu ska tro på våra experter. Vår expert och dagens gäst.
Jag tror absolut inte att Södertälje går till final i här. De kommer åka ut i kvarten om de går till slutspel. Men Norrköping.
Ja, det var ett bra försök med i alla fall. Tack för factcheck. Det känns skönt att du factcheckar mig efter att jag factcheckade Nick på Devonte Graham. Alltid Nick, ligger du på skyhög procent på Devonte Graham och blir lika chockad varje gång jag tar ner den.
Nej, jag svär på allt. Jag såg det någonstans igår.
Ja, men du
såg fel. Och jag
försöker
hitta... Det var en tweet där någon skrev att han är uppe på 46%. Det kanske var på catch and shoot. Det kanske var på catch and shoot.
Ja. Men som sagt, gå in på Basketball Reference. Där får du liksom... Där får du hur det ligger till. Och där står det att han skjuter... Han sätter 1,4 av 3,8. Det är 37,4%. Och han spelar 16 minuter per match. Så som sagt, han är väl typ 11 spelare. Och det är väl ungefär vad han mäktar med i ett lag som är så pass bra som vi tycker. Och som standings visar att New Orleans Pelicans är. Med detta säger vi tack för idag. Och shoutout Henrik Johansson för att du så tidigt hade flax och såg att New Orleans Pelicans hade någonting på gång. Och inte minst, som sagt, Jakob, välkommen tillbaka när det drar ihop sig till detta. Och tack för idag. Ha det bra. Hej då.